När vi zoomar ut och tittar på en högre nivå hur tillståndet i världen faktiskt ser ut idag, så kan man ju undra, varför, hur kan det se ut som det gör med tanke på hur mycket kunskap vi har? Vi vet ännu inte allt såklart. Men vi vet faktiskt vad som behövs göras för att till exempel bevara biologisk mångfald. Vi vet hur man bekämpar fattigdom. Vi vet vilka faktorer som förebygger våld och så vidare. Varför tillämpar vi inte den kunskap vi har i betydligt större utsträckning? Det är ju det här som gör att världen kan kännas som en galen plats. Att vi har så mycket kunskap, men vi saknar ledarskapet som kan och vill genomföra förändringar som man vet funkar på lång sikt. Istället så ser vi världens ledare sikta på kortsiktiga beslut och agera ut maktspel för egen vinning, och alla värden reduceras till ekonomiska vinster. Det känns som att vi lever i en värld där pengar på så många sätt är betraktade som mer värt än liv. Och när man reflekterar utifrån det här så har vi såklart olika sätt att hantera det här. Man kan bli allt från arg till uppgiven och allt däremellan. Och hur vi agerar, det beror ju såklart också på vår egen livssituation. När man är i ett läge där man kämpar och själv har svårt att få livet och vardagen att gå ihop, då finns såklart ingen energi att försöka förändra tingens tillstånd i stora världen. Det här känner vi nog allihop i perioder. Och så var det för mig under många, många år. Idag är mina barn vuxna, men när barnen bodde hemma och det var liksom full fart, först var de små och det var vaknätter och sen blev de tonåringar och då blev det journätter med skjutsningar och hämtningar och samtal. Det är klart att man inte orkar tänka på att världens ledare är mer än lovligt galna. Och än mindre tänka på att jag skulle kunna göra någonting åt det. Det fanns ju liksom inte på kartan. Men det som då för mig blev en plats att andas, det som gav mig energi att orka med vardagen som ju innebar att betala räkningar och försörja sig och ta hand om barnen och sig själv. Det som för mig var en plats att hämta ny energi, det var ju att vara bland likasinnade som jobbar med energimedicin, som jobbar med healing, som var intresserad av andlighet och personlig utveckling. Det ledde sen till att jag själv började hålla kurser och föreläsa. Jag började se till att hålla mig själv uppdaterad och att alltid själv utbilda mig vidare. Bara för att det gav mig så otroligt mycket. Och då tänkte jag inte i termerna av ledarskap. Ja, givetvis, jag var ledare för mina egna kurser. Men jag tänkte inte på det som att jag tog ett ledarskap i vidare bemärkelse. Jag gjorde bara det som kändes rätt och det som jag kände mig vägledd inifrån, intuitivt, att göra. Och när jag tittar tillbaka så ser jag att det som jag gjorde då, det var ju att jag faktiskt tog ett ledarskap i vidare bemärkelse. Och att det jag trodde att jag mest gjorde för min egen skull också var att jag delade mina gåvor med världen. Det här avsnittet ska handla om just ledarskapet som vi tar när vi gör det vi älskar mest av allt. När vi delar våra gåvor med världen. Jag heter Anna Larsson och det här är 23:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Vi ska prata om konsten att dela våra gåvor med världen, som är en del av att ta ett ledarskap för vår tid. För världen behöver oss. Det som sägs i den här podden är mina egna tankar och erfarenheter och det ska inte betraktas som ersättning för varken medicinsk eller psykologisk hjälp. Jag skulle vilja börja med att gå tillbaka till början. Frågan varför förändringen går så sakta trots att vi kollektivt i världen har så mycket kunskap. Jag brukar likna situationen i världen vid ett isberg. Det som syns ovanför ytan, den lilla toppen av Vitsberget, där ser vi alla fina planer, all forskning och kunskap, Agenda 2030, de globala målen, demokratiska valen, allting som ser så bra ut. Men under ytan, alltså den största delen av Vitsberget som inte syns, det styrs av helt andra krafter. Här finns systemstrukturer, beteendemönster, mentala modeller, antaganden och värderingar som inte är synliga, som inte är uttalade och hos de allra flesta inte ens medvetna. Och varför det går så långsamt att ta kloka, bra, långsiktiga beslut är för att det är denna dolda del av isberget som faktiskt styr mänsklighetens beslut. Inte de fina planerna. Och i de här systemstrukturerna som styr våra beteendemönster som skapar våra mentala modeller, där finns det som jag tidigare har pratat om du har lyssnat på föregående avsnitt. Systemstrukturerna att människan betraktas som överordnad och separerad från djur och natur. Systemet att mannen är överordnad kvinnor, överordnad urfolk och people of color. Även om det finns lagar och regler som säger att det inte är så, så är det ändå en struktur eller flera strukturer i vårt omedvetna som vi inordnar oss i. Strukturen att naturen är en resurs, en råvarubod att hämta för ekonomisk vinning och dessutom acceptera att det faktiskt egentligen är några få och människor i den nordliga delen av klotet som tjänar mest och så vidare och så vidare. Den här galna ordningen som vi faktiskt fortfarande accepterar därför att vi vuxit upp i den, vi blir ständigt matade med den och omedvetet då betraktar den som en sanning. Det kräver enormt mycket kraft och energi för att gå emot och förändra de här strukturerna. Så det är klart att man hellre blir arg eller apatisk när man inte har verktygen. Och när man kanske känner sig ganska ensam om att se det här. Men det som händer när vi en dag eller från en dag till en annan eller att det kanske kommer långsamt smygande, att vi känner att vi har en önskan om förändring. Vi behöver inte vara medvetna om att vi tar ett ledarskap. Vi behöver bara ha en önskan om förändring, att vi vill välja ett medvetet liv. I den här önskan, när vi tänker och faktiskt menar det måste finnas ett annat sätt. När vi säger till oss själva att det måste finnas ett annat sätt så bryter vi faktiskt dessa omedvetna mönster. Vi bidrar till att smälta isberget underifrån när vi någonstans känner att enough is enough. Vi smälter isberget underifrån när vi gör de här galna systemen och de här dysfunktionella beteendemönstren medvetna. När vi lyfter upp, synar våra antaganden och börja ifrågasätta våra värderingar och kanske framförallt om vi verkligen lever efter de värderingar som vi säger att vi har. När det finns en önskan om att leva på ett annat sätt, när vi verkligen vill walk our talk, leva som vi lär, då bryter vi mönster. Vi förändrar vårt öde. Vi går från fate till destiny. Det svenska språket räcker inte till här. Öde är ett och samma ord, men ordet fate, alltså F-A-T-E på engelska, det är ett annat öde än destiny. Fate, det är när vi gör som vi alltid har gjort så får vi det vi alltid har fått. Det är vårt fate. Och det blir ju vårt öde när alla våra val är omedvetna, när vi gör som vi alltid har gjort, när vi styrs av oro, rädsla att göra fel, rädda för att förlora, vill ha kontroll, när vi styrs av familjemönster, inte vill ifrågasätta dem, inte ifrågasätter vår kultur, inte tidens strukturer, då får vi det vi alltid har fått och det blir vårt fate, vårt öde. När vi tänker att det måste finnas ett annat sätt och bli beslutna om att ta reda på det, då gör vi ett medvetet val. Vi agerar från mod, vi agerar från tillit. Vi bryter kulturella mönster, vi bryter familjemönster. Vi rör oss mot vårt destiny. Och det är ju faktiskt så att oavsett om vi agerar från tillit eller från rädsla, så kräver det ju det att vi tror på något vi inte kan se. Om vi tror på en framtid som är präglad av rädsla där vi behöver behålla kontrollen, den framtiden finns ju inte ännu. Det är någonting vi inte kan se. På samma sätt som om vi väljer att agera på en framtid av tillit där det finns möjligheter, där det vi önskar faktiskt kan bli möjligt. Det är ju rent statistiskt en lika möjlig verklighet, men ingen av dem är ännu sann. Det är ju faktiskt vi som väljer mot vilken framtid, nästa steg, vill vi agera. Det som innebär rädsla och kontroll, eller det som innebär tillit och mod att kasta sig ut. Det är ju faktiskt vår fria vilja som är det som skapar vår dag idag och vår framtid på lång sikt. Det är hur vi tänker och känner inför våra visioner om framtiden är ju så som framtiden kommer att bli. Känner vi oro, håller vi oss tillbaka. Känner vi tillit, glädje, tillförsikt, då vågar vi drömma stort och agera på det. Så det som vi väljer in i våra liv när vi rör oss mot vårt destiny, det är ju att vi faktiskt väljer att dela våra gåvor med världen. Vi tar ett ledarskap i våra liv. Och det är ju, vi har ju alla sett människor som väljer sitt destiny. Det är ju människor som vi kanske trodde var värsta karriärmänniskorna som plötsligt bara får nog. De hamnar i en livskris, säger upp sig från jobbet, åker på långresa och sen kommer hem och startar en keramikstudio. För att de har kommit på att det faktiskt är det hantverk som de egentligen älskar. Och att börja leva sitt destiny, det behöver ju inte vara den där kovändningen från en dag till en annan. Utan för de allra flesta är det ju kanske den här längtan som smyger sig in. Det där intresset som tar mer och mer plats. Många som jag som har en väldigt stark andlig längtan börjar ju ofta med att den där stunden av meditation och läsa andliga böcker som man kanske inte pratar så mycket om, det blir plötsligt till en hobby. Och plötsligt så ägnar man all sin fritid åt den. Och sen så blir det ett ledarskap där man faktiskt har utbildat sig själv så långt att man vill börja utbilda andra. Och det här kan ju hända inom precis alla områden. Det här händer ju de som ägnar sig åt djur, de som ägnar sig åt hantverk, de som älskar att fiska, de som älskar matlagning och skriva. Alltså det som är så fantastiskt är ju att vi alla har så olika gåvor till världen och att alla behövs. Så nu, kära du, är det dags att ställa frågan till dig rakt ut. Vet du din gåva till världen? Vet du dina gåvor till världen? För det är troligtvis inte bara en utan flera. Du hittar svaret på den här frågan när du berättar för dig själv vad du längtar efter. Vad du vill ha mer av. Vad du inte kan få nog av. Vad som gör dig glad. Vad som ger din själ näring. När du sätter ord på vad som är din gåva till världen så behöver du inte tänka att du ska komma och göra det här som en heltidssysselsättning. Det är inte så att du ska ge upp allting annat, för tänker vi så, då blir det bara en stress och en press som vi lägger på oss själva. Men samtidigt, och det här är otroligt viktigt, samtidigt ska vi inte hålla oss tillbaka. För det här är nog det allra största misstaget som så många gör. Det här att man tänker att man ska vänta tills det lugnar ner sig. Det lugnar aldrig ner sig. Man tänker att man ska vänta tills man har mer tid. När får vi mer tid då? Man tänker att man ska vänta tills man har mer pengar när barnen är större och så vidare. Och det vi gör då, det är att vi berövar ju både oss själva på glädjen och vi berövar andra på gåvan. Det andra misstaget, fällan som är så lätt att gå i, det är ju när vi låter vårt kritiska tänkande ta över. Vårt kritiska tänkande, det kan vi ofta känna igen med orden ja men. Eller ja men-sjukan. Det här det drabbar oss när vi, liksom, vi känner det där pirret i magen, glädjen, någonting vi längtar efter att få göra. Och tänker att ja, jag ska åka på den där kursen, jag ska vara med på det här, jag ska testa på det här hantverket. Men så säger rösten att ja men antingen så har vi inte tid, ja men har vi råd? Och ja men framför allt, ja men tänk om det inte blir bra. Vi får ofta för oss att vi måste lyckas perfekt på första försöket, annars kan vi lika gärna lägga ner. Det här är en av de här systemfelen, tankevurperna som vi behöver lära oss komma förbi om vi verkligen vill ta emot den här glädjen och livets gåvor och dela dem vidare. En annan tanke är den här, ja men det finns så många andra som gör det. Hur många deckarförfattare finns det? Hur många yogalärare finns det? Det finns ju faktiskt plats för alla. Gillar man att läsa deckare så är det ju till glädje för alla att det finns så många deckarförfattare att välja på. Samma sak med yogalärare, eller matlagningskurser, eller kokböcker, eller fiskeguider, eller vad som nu är ditt intresse. Om vi kan hitta vårt unika sätt att göra det vi älskar mest och släppa den här tankevurpan, systemfelet om att det är brist, att det inte finns plats för alla. Kort sagt, om vi kan sluta recensera oss själva så hårt. Det finns som sagt en del hinder på vägen. Och för att göra det här, följa vårt destiny. Hitta vår glädje, leva i glädje och dela våra gåvor med världen. Så behöver vi nya strategier. Allt det här handlar om mental träning. Och jag tänkte dela några av mina bästa verktyg för att ta sig förbi den här egots och inre kritikerns alla tricks och knep. För vi ska verkligen inte underskatta den här inre kritiken. Alltså vårt ego som tar sig den här kritiska rösten, den är otroligt intelligent. Det här är ju en del av våran överlevnadsfunktion. Den vill ju skydda oss från faror och förödmjukelser. Men det är också präglat av det här tvistade systemet som vi alla har varit inordnade i. Så att det är så lätt att falla till föga och bara släppa allt och känna att man orkar inte med sitt eget motstånd. Man faller till föga för den här inre kritiken. Så det första jag vill säga, och det här vill jag att du kommer ihåg när det känns tungt. För det här har motiverat mig väldigt mycket att faktiskt använda mig av den mentala träning som jag pratar om. Det är det här. Tänk på en bok eller en film eller en lärare som gjorde någonting som förändrade ditt liv. Tänk om den personen hade recenserat sig själv så hårt att den la ner sitt projekt eller sitt jobb. Att den här filmen aldrig blivit av. Att boken aldrig blev skriven. Att läraren inte fanns där. Då inser du vad du och världen skulle ha varit utan. Vad som hade gått förlorat. Den här hjälpen som fick ditt liv att vända. Det här ska du tänka på när du tänker att ja, men mina gåvor är väl inte så märkvärdiga. Vi tycker inte att våra gåvor är särskilt märkvärdiga. Och det är för att vi ofta känner så inför det vi har lätt för. Det som kommer lätt för oss känns inte särskilt märkvärdigt. Ett exempel är att jag vet att en av mina gåvor det är att sätta ord på saker. Det är många som tackar mig för det, att jag kan hitta orden som de själva inte har. Och jag blir såklart glad när jag får höra det, men jag tycker inte det är särskilt märkvärdigt. För mig så är det ju inte svårt. Jag tycker att det är roligt. Det kanske bland det roligaste jag vet är att vända och vrida och se saker ur olika vinklar och sätta ord på dem. Jag Jag kan ju istället se det som en större gåva, det som jag ser hos andra. Det är att jag är så otroligt tacksam att det finns människor som älskar att laga mat och odla grönsaker. För det är någonting som jag tycker både svårt och tråkigt och inte har lätt för. Och samtidigt kan jag inte leva utan det. Så att jag är så tacksam att det finns andra som där jag kan få ta del av deras gåvor. Och det är så här det ska fungera. Alla har vi olika gåvor och alla behöver vi varandra. Så här kommer några strategier för att sluta recensera oss själva och istället utvecklas. Hellre utvecklas än att lägga ner. Och det första vi behöver, det är ju kunskap. Alltså den här kunskapen om det som vi pratar om i det här avsnittet. Att vi inte kan tro på allt vi tänker. Vi kan inte lyssna på den här inre kritiken som är så präglad av systemet. Det andra är förmågan att kritiskt reflektera över våra egna tankar. Det här hänger ju ihop, att omsätta den här kunskapen i praktiken. Att kunna kritiskt reflektera och att hejda sig. Och också hejda sig från att agera på känslan. Våra egna tankar, våra tillfälliga känslor och det som betraktas som världens sanningar. Vi behöver utveckla en förmåga att kritiskt reflektera över dem. Det är det andra. Och det tredje, det är ju att vi behöver hejda oss från att reagera. Att inte vara så reaktiva. Att så fort vi känner lite rädsla eller tillfälligt gå ner i sinnesstämning så är vi i princip beredda att kasta in handduken och lägga ner. Och dessutom att inte agera utifrån en tillfällig dipp eller stark känsla av att det här går inte. Utan när vi agerar på någonting, då ska vi agera utifrån att det överensstämmer med våra egna värderingar, med vår egen sanning. Och mitt bästa tips då, agera bara när vi är utvilade. Ta inga beslut eller action förrän vi har sovit på saken. Och ta inga beslut och action när vi är trötta, för bara det att vara trött, det är ju då kritiken får fullt spelrum. Så det här är liksom min topp 4. Ha kunskap. Ha förmågan att kritiskt reflektera. Tro inte på allt du tänker. Tro inte på allt du känner heller. För det kan vara så att du bara är trött. Det tredje. Hejda sig från att reagera. Agera bara när du är i balans. Sov på saken. Agera bara när du är utvilad. Det här är faktiskt de bästa tipsen för att leva ett medvetet liv. Det här är mental träning. Och när vi pratar mental träning så handlar det är ju som en fysisk träning, att vi behöver göra de här träningspassen. Och även där är vi olika. Vilken typ av mentala träningspass funkar för dig? Och mentala träningspass, då menar jag liksom, hur jobbar du med din egen personliga utveckling? Jag är en sån som älskar att läsa. Jag läser ju otroligt mycket böcker. Jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Jag är så lyckligt lottad att jag har vänner som är på samma resa. Som jag kan omge mig med. Men för att liksom inte drunkna i det här bruset. Det här stressade systemet. Ekorrhjulets brus. Så tänker jag att jag behöver omge mig med den här mentala träningen varje dag. Att varje dag läsa en bit ur en bok. Att varje dag lyssna på en podd eller se en inspirerande video. Att åtminstone varje vecka checka in med vänner som är på samma resa. Det är mina mentala träningspass. Sen för mig kan det också vara ett mentalt träningspass att gå en promenad i skogen. Att vara själv. Att lyssna in min egen inre vägledning. Det är precis lika viktigt. Och som sagt, vi är olika. Fundera vad som funkar bäst för dig. Och som med all träning, den bästa träningen är den som blir av. När vi ska sätta den här energin i rörelse, vi har kommit fram till att det måste finnas ett annat sätt och jag är fast besluten att agera på det och jag vill ta ett ledarskap i mitt liv och dela mina gåvor mot världen. Det här kräver mod. Det kräver mod. Det kräver också att vi befinner oss på en plats där vi känner att vi har friheten. Om vi inte känner oss fria eller har frid, då är det svårt att vara modig. Men samtidigt, om vi ska bryta normer, så utgår ju det från en plats där vi kanske känner oss ganska ofria. Så att frid, frihet och mod hänger ihop. Att vi behöver våga stå upp för det. För den som går före och bryter sig ur normer, vi blir ju ledare. Vi leder vägen för andra. Och sen är det ju heller inte så. Det här är ju också kanske en tankevurpa att bryta normer, att det alltid ska innebära konflikt och konfrontation. Så behöver det inte alls vara. Utan de flesta normbrytare visar ju bara på att det finns andra sätt att leva och agera. De flesta som bryter normer gör det ju genom att inspirera. Och sen att liksom hålla det här modet uppe, att leva i den här tilliten. Att hålla visionen om att det finns ett annat sätt och jag är fast besluten att leva det och agera utifrån det. Det här kräver ju att vi håller visionen levande. Att vi har den här starka visionen. Vi håller en intention. Vi liksom matar. Precis som jag pratade om att vi behöver. Det finns en framtid som vi ännu inte kan se. Antingen så styrs den av rädsla och oro. Eller så styrs den av våra drömmar. Och det är ju den framtid som styrs av våra drömmar som vi vill mata och ge energi. Och den sätts ju i rörelse av aktiva handlingar. Och den sätts i rörelse av aktiva handlingar som kommer från en plats av glädje, tacksamhet, tillit, mod. Känsla av att vi överlämnar oss till livet och har en tanke om att livet faktiskt vill oss väl och samarbeta med oss. Så det här kan kännas som en väldigt liksom andlig och kanske nästan religiös tanke. Att vi ska överlämna oss till livet. Men det är inte en blind tro där vi överlämnar all egen makt. Utan det är ju mer en tanke om att livet vill oss väl och livet vill samverka med oss. Och där vi hittar våran glädje, våra drömmar, våra gåvor till världen. Där vill livet samverka med oss och ge oss möjligheter. Det är tilliten till att det är så det förhåller sig. Det är den tilliten vi ska hålla uppe. Så det handlar absolut inte om att överlämna all makt till någon högre kraft. Däremot behöver vi, när vi ska lära oss att dela vår gåva med världen, vi behöver lära oss att förhålla oss till makt. Makt är ett ord som många tycker är liksom skrämmande. Men att ha ledarskap, att ta ett ledarskap, det innebär att ha makt. Det innebär ju att medvetet använda sin makt. Och eftersom vi ser makt missbrukas så fruktansvärt i den här världen, så behöver ju vi göra på ett annat sätt och förhålla oss på ett nytt sätt till vår makt. Så jag tänkte gå in på lite definitioner, vad jag menar nu när jag pratar om makt. Man brukar ofta säga att när vi pratar om makt i relationer, alltså i grupper, i samhället, i en familjesystem, alltså strukturell makt, så finns det tre definitioner. Och det första är makt över, alltså power over. Det är ju makt i en hierarki, där några få i toppen har kontroll och härskar. De flesta organisationer i världen är ju så här top-down, hierarkiska, en triangel. Den andra maktdefinitionen, det är ju makt mot, alltså power against, att Man använder makt för att stå emot oönskat inflytande. Det här är ju en form, liksom, en form av motståndsrörelse, motståndsmakt. Båda de här två definitionerna av makt blir man ganska trött på. Det är jobbigt att vara i en hierarki och utöva kontroll, och det är jobbigt att hela tiden vara emot någonting. Så den makt som där vi vill vara, om vi ska förändra på ett sätt som är till hjälp för alla, det är ju det som kallas för makt till eller makt med. Alltså give power to eller have power with. Att makten sprids. Det här är ju en form som bygger på tillit. Den bygger ju på att alla tar sitt ansvar. Och de som har en formellt överordnad position har ju ett förtroende. De är tillsatta för att tjäna. Alltså ordet minister på engelska betyder ju bokstavligen att tjäna. Och pratar vi svensk eller västerländsk inrikespolitik eller politik generellt, så kan ju det här ordet minister kännas som ett hån, att de är tillsatta för att tjäna. Men det är faktiskt ordets ursprungliga betydelse. Jag tänker att det är det som vi behöver ta tillbaka när vi pratar om makt och förtroende. Det är den här nivån av makt som vi vill utöva när vi delar våra gåvor med världen. Att makt handlar om att sprida makt, ha makt med eller ge makt till flera. Sen finns det ju makt på individuell nivå också. Vi pratar om egen makt eller självmakt eller makt inifrån. Och om vi tänker att det måste finnas ett annat sätt och att vi är beredda att gå den vägen och dela våra gåvor med världen, så behöver vi ta en stunds reflektion om vår egen makt också. För det är väldigt lätt hänt att vi ger bort den till andra, ger bort den till världen och trasslar in oss igen i de här strukturerna och omedvetna normerna. Så här brukar jag tänka kring egen makt på individuell nivå. Jag brukar tänka så här, att vi kan alla bli fråntagna våran frihet. Vi kan bli fråntagna vår fysiska frihet. Vi kan bokstavligen bli inlåsta i värsta fall. Vi kan utsättas för förtryck som är kulturellt. Vi kan utsättas för förtryck som är strukturellt, till exempel rasism, sexism och så vidare. Därför att de strukturerna finns i det här systemet som vi är en del av. Men ytterst så utgår min makt från mina tankar om mig själv. Alltså rent krasst är det ingen annan som ger mig makt. Och ingen annan kan ta min makt över mina tankar om mig själv. Vi kan bli inlåsta i fängelse. Vi kan bli utsatta för förtryck. Vi kan bli liksom outcasts i samhället. Men ingen kan ta från oss våra tankar om oss själva. Och i våra tankar och vår fria vilja, det är där vår makt ligger. Så att ha makt är att ta ansvar. Att ta ansvar för sin fria vilja. Att ta makt och ta steg och förändra saker innebär att vi måste ha tillit. Vi måste kasta oss ut och sikta på den här visionen om en framtid där våra drömmar blir verklighet. Och då måste vi våga släppa kontrollen. Och vi måste också våga ge oss själva tillåtelse. Att ha makt är att ge oss själva tillåtelse. Vi kan inte vänta på att någon annan ska ge oss den. Det kommer aldrig att hända. Vi måste också erkänna oss själva som good enough. Inte hamna i den här vurpan att det allt vi gör ska vara perfekt och att vi ska klara det på första gången. Vi kommer att misslyckas. Vi kommer att misslyckas även på de områden som är våra bästa. Men det betyder inte att vi ska ge upp. Vi behöver betrakta oss själva som good enough. Jag ska ta de här stegen. Jag är redo nu, även om jag inte är perfekt. Och när vi gör det, när vi liksom erkänner oss själva att vi har den makten, då intar vi vår plats. Så att ha makt är att inta vår plats. Det finns en plats som väntar dig. Även om det finns 100 deckarförfattare så finns det plats för en 101. Och det är du. Step into your power. Det är din gåva med världen. Du ska skriva de deckarböcker som världen ännu inte har läst och fått glädje av. Det är så vi intar vår plats. Det är ingen annan som kan ge oss den. Så när vi har makt så gör vi anspråk på den. Vi gör anspråk på vår makt. Vi gör anspråk på det som är vårt. Och det är någonting helt annat än att ge bort den. När jag tänker att jag kan nog inte bli deckarförfattare för det finns redan så många, så ger jag bort min makt till en tankevurpa. Men om jag istället tänker det här, alltså att mina deckarböcker har världen ännu inte läst, nu är världen redo för mig, då gör vi ju anspråk på vår makt. Och det är ju så vi blir när vi gör det här, när vi erkänner oss själva som good enough, när vi ger oss själva tillåtelse, när vi intar vår plats och gör anspråk på våra gåvor, vår makt. Då blir vi ju människor som ansvarsfullt leder oss själva, eller hur? Och människor som ansvarsfullt leder sig själva och lever som vi lär, det är ju de som blir ledare i större sammanhang som vi har förtroende för. På vägen hit så finns det såklart också hinder. Och jag tänker att jag vill lyfta dem. För det här är också såna här vurper som vi så lätt trillar i. Riskerna när att vi slutar dela våra gåvor med världen. Det är ju alla sätt vi inte tar ansvar för oss själva. Där vi oftast, eller alltid är ju vi själva som hindrar oss från att ta vår egen makt. Och de absolut vanligaste sätten det är... Vi hamnar i den här myten om brist. Myten om brist som säger oss att vi är otillräckliga. Som sagt, det finns redan 100 deckarförfattare i Sverige. Varför ska det finnas en till? Det är jag som är otillräcklig. Den vurpan gör att vi sätter våra egna hinder. Det andra, det är när vi börjar identifiera oss som offer. Så fort vi känner oss som offer för omständigheter, alltså att vi inte har tid, att vi inte har råd, börja skjuta upp saker, lägga ansvar utanför sig själv, det är då vi identifierar oss som offer. Det här är så lätt, så fort, så lätt hänt att vi ger bort makt till vår offerroll. Men den andra delen som vi också faktiskt ger bort makt, det är när vi vill hoppa in i andras draman. Vi ser människor omkring oss som kämpar på med saker och det blir, istället för att göra det vi ska göra här i världen så hoppar vi in i deras drama och tar ansvar som inte är vårt. Vi blir indragna och tilldelade roller av andra som inte är våra. Det är också väldigt, väldigt lätt hänt. Sen någonting som vi också hamnar i, och det här har ju också med systemet att göra, att det finns så många bilder av till exempel hur en ledare ska vara. Och det är att vi ofta tror att vi behöver bli något vi inte är för att kunna ta en ledande position. Alltså att jag som är en introvert kvinna måste bli en maskulin och extrovert variant av mig själv för att kunna ta en ledarroll. Det är också en sån där tankevurpa som vi behöver bli medvetna om hos oss själva. Men den kanske vanligaste förekommande, det är den här myten om brist. Och det här är verkligen en värdering, en systemstruktur som vi inte reflekterar över. Men som ställer till så mycket oreda och faktiskt är den som har försatt, på ett sätt har försatt västvärlden i den position där vi är. Därför att Vi har de här automatiska tankarna att jag har inte tid, jag har inte råd. Den här jamensjukan kommer, ja men det går inte just nu därför att. Och vart de här tankarna kommer ifrån, det är ju ett omedvetet antagande som ligger så djupt i oss att vi inte ens reflekterar över om det är sant eller inte. Vi bara tror att vi vet att vi ska inte tro att vi är något. Vi känner oss otillräckliga. Vi är inte good enough, det här är inte för mig. Och det som händer när vi känner oss otillräckliga, det är att vi går i nästa vurpa och det är att jag tror att jag har otillräckligt. Jag tror att jag har otillräckligt, jag behöver nog någonting mer. Och det där någonting mer, det är oklart vad. Men vi tänker att jag behöver nog någonting mer utanför mig själv, för det här saknas hos mig eftersom jag har en känsla av otillräcklighet. Vi går ut och shoppar oss någonting. Vi tänker att vi behöver kanske köpa mer saker för att utöva vårt intresse. Men kommer hem igen och känner sig fortfarande otillräcklig, så nu behöver jag ännu mer. Och det här ännu mer, det driver ju liksom hela västvärldens konsumtion som till slut urartar till girighet. För det blir aldrig nog. En människa som inte tror att han eller hon är något, som ständigt känner sig otillräcklig, det blir aldrig mer, det blir aldrig nog. Och dessutom så tror vi liksom att det är så här det är, det går inte att förändra, och då jagar vi ännu mer. Även om det sker på bekostnad av liv och hälsa, så jagar vi en ny befattning, högre lön, prylar, pengar, partners. Vi hamnar i det här ekorrhjulet av konsumtion. Och ekorrhjulet av att andra ska ge oss godkännande, att andra ska ge oss bekräftelse för att få känna en liten smula av att få känna sig tillräcklig en liten stund. Men det här blir ju aldrig nog. Och det här är verkligen myten om brist som vi behöver punktera, för den är inte sann. Det vi kanske behöver, det är att omge oss med andra människor som tänker som vi. Som också tänker att det måste finnas ett annat sätt som vill kliva ur det här ekorrhjulet. Det som är motsatsen och medicinen till det här bristtänkandet. Visst, omge sig av människor som är på samma resa som vi, det hjälper oerhört om vi har möjlighet till det. Men just den här mentala träningen för sin egen skull, där skulle jag vilja säga att medicinen är tacksamhet. Tacksamhet är bristtänkandets motsats och medicin. Så mitt bästa tips är att ha det som en daglig vana att verkligen se och uttrycka anledningar till tacksamhet. Och det här ska inte vara liksom klämkäckt, hittepå och liksom peppigt, utan det ska vara ärligt. Det ska komma från en plats där vi verkligen menar det. Och det här handlar egentligen bara om att skifta ett perspektiv. För när vi verkligen har skiftat perspektiv och verkligen förutsätter oss att se anledningar att vara tacksam, så finns det så enormt många. Det finns så många anledningar att vara tacksam. Jag brukar säga att liksom bara börja med att vi har vänner, vi har en familj, vi har människor som gillar oss. Vi har ett varmt hem, vi har kläder på kroppen. Och det är inte klämkäckt hittepå, utan det är ju ärligt menat. Vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma att vi har ett varmt hem och kläder på kroppen, med tanke på läget i världen. Att vi lika gärna hade kunnat vara i en annan situation där så många andra är. Och när man kommer i en känsla av tacksamhet och verkligen känner den, och det verkligen är ärligt menat, så kan man inte samtidigt vara i en tanke av brist. Eller hur? Man kan inte vara på två ställen samtidigt. Att fullt ut känna liksom the gratitude of life, och samtidigt den här gnälliga rösten att jag borde köpa någonting mer, jag behöver någonting annat. De rösterna får, de känslorna och rösterna kan aldrig samexistera. Och det finns ett otroligt fint citat om det här med tacksamhet som medicin, och det kommer från en bok som heter Braiding Sweetgrass. Tyvärr tror jag inte att den finns på svenska än, men Braiding Sweetgrass av Robin Wall Kimmerer. Hon skriver så här. Att uttrycka sin tacksamhet kan verka oskyldigt, men det är en revolutionär idé. I ett konsumtionssamhälle är det en radikal idé att vara nöjd med det vi har. Att se och erkänna vårt överflöd framför våra brister, det underminerar en ekonomi och strukturer som drivs av att skapa otillfredsställda behov. Tacksamhet skapar ett synsätt av helhet. Tacksamhet kommer som en gåva och vänder upp och ner på grunderna för en ekonomi som drivs av tomhet. Det är den verkliga medicinen för jorden och för människorna. Det är dags att börja avsluta det här avsnittet. Och för dig som vill utforska dina personliga gåvor ännu mer, så har jag ytterligare tips, och det är att lära känna dig själv genom att göra personlighetstest. Det finns massa olika personlighetstest på nätet. En del kostar pengar, men några är gratis. Och det här kanske kan kännas som mambo jambo, men det kan faktiskt hjälpa dig att se sidor av dig själv som du inte har tänkt på. För det som jag nu säger till dig är att du faktiskt är en ledare inom ditt område. Det kanske inte resonerar med dig. Men om du tar reda på lite mer vilken personlighetstyp du är och kan läsa mer om hur just du med dina personlighetsdrag agerar som ledare, så kanske det kan bli lättare att erkänna att det jag just sa är sant. Att du är en ledare inom ditt område. För vi är ju olika. Jag är en introvert tänkare. Andra människor är mer extroverta och sociala. Jag gillar stillhet och skogen. Andra gillar mingel och rörelse. Och utifrån hur vi är funtade så kan vi få nästa steg. Vi kan få nycklar att ta våra gåvor vidare när vi kan läsa på om vår personlighet. Så att i texten till podden så länkar jag några sidor där du kan göra de här ganska enkla testerna. Och det ska man såklart ta med en nypa salt, men också ta det med en nypa sanning. För att det är beprövade metoder som faktiskt kan vara till hjälp. Jag hoppas att du känner dig inspirerad nu att upptäcka dina gåvor och att ta dig själv till nästa nivå för att dela dina gåvor med världen. Jag vill att du ska veta att världen behöver dig. Världen behöver oss. Vi behöver alla så väl ett nytt ledarskap och ett nytt sätt att leva. Så lova mig det här. Håll inte dig själv tillbaka. Vi hjälper varann och lyser vägen. Tack för allt du gör. Och tack för allt du är. Tack för att du har lyssnat.